människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Hej och välkomna till Modiga människor. Mitt namn är Soja Zachariasdotter och det ni tittar på är avsnitt 160. Och i det här avsnittet så får ni träffa Dan Ahtola. Han är hypnoterapeut. Och innan jag släpper in honom så vill jag bara påminna er om att om ni gillar det här avsnittet så dela det gärna. Det uppskattar jag jättemycket. Sen går det även bra att donera en gåva till kanalen. Och det finns möjlighet att använda både Swish och bankgiro. Och Swishen är då 123-092-3631. Och bankgiro är då 378-3933. Och avsnitten kommer att ligga på Spotify, Podbean, Rumble och den egna hemsidan då, modigamänniskor.se. Nu så släpper vi in dagens gäst. Så, hej Dan!
Hallå sa jag. Tack för att du får vara med.
Ja, så gärna så. Du har ju, om vi börjar med att bara presentera dig, hypnoterapeut. Mm. Men du har ju också en egen podcast som jag såg så fint låg på podd självhjälpspoddtoppen.
Ja, exakt. Jag hade ett kort besök på första platsen. Jag vet inte om det var precis då det jag tittade till. Halkade ner till fjärde platsen med att jag tror att det
är ganska bra ändå. Så.
Det går jättebra. Ja. 1, 2, 3, öppna ögonen. Ja, just det. Så heter det. Mm.
Men du, vad så här, och det vill jag också säga till ni som tittar. Jag har ju faktiskt då fått äran att bli hypnotiserad av dig. Och jag personligen, det var en väldigt positiv. Jag tyckte det var fantastiskt. Och kände mig liksom väldigt hjälpt av det.
Ja, får inte höra. Det är... alltså i mitt jobb, jag träffar ju på så många, så oerhört många olika människor, även om det kan tyckas som att de flesta har liknande, vad man kan kalla problem eller liknande berättelser, så går det aldrig heller att, det går inte riktigt förutsätta att det finns den här en lösningen. Ja, men det här är prestationsångestlösningen, eller det här är dålig självkänsla lösningen, eller det här är liksom imposter syndrom lösningen. Utan det handlar ju om att vara väldigt närvarande i sessionen och liksom just hitta vad är din lösning? Hur vill ditt undermedvetna lösa problem? Mm. Det är ju det som också gör. Jag brukar ju säga liksom att jag har ju mer energi när jag kommer hem från jobbet än när jag går hit. För att jag tror det är det, att vara liksom i just i nuet, i stunden, att vara så närvarande, att det finns en nerv i det som ger mig så mycket. Absolut. Mm.
Men hur kom du in på det här? Så det är väl inte 1, 2, 3 öppna ögonen, du bara vaknade inte en dag och tänkte nu ska jag bli hypnoterapeut.
Ja, men jag gjorde väl som alla andra och gick hypnoterapeutlinjen på gymnasiet. Nej, så men om vi ska ta det ungefär från början, jag är uppvuxen i vad man kan kalla bruksmiljö. På en liten ort där alla jobbar antingen på pappersbruket eller på blöjfabriken. Det var ju lite sådär, jaha, oj då, så du går gymnasiet. Varför då? För att man kunde ju bara springa ner till bruket dagen efter nian och få fast jobb. Jag visste ju inte ens vad universitet var. Förrän jag var typ 10 och min syster skulle börja på just ett universitet. Men det vill jag inte säga att det är ju inget klag på min uppväxt. Men det var lite den miljön jag hamnade i. Vilket ju då kan leda till att man får något av ett bildningskomplex då när man hamnar i andra miljöer. Jag hade någon slags dröm om att bli känd eller att stå på scen eller någonting som var lite mer än truckförare eller ja, pappersmaskinsskötare. Men som sagt, det var inte riktigt uppmuntrat. Jag spelade i punkband när jag var, jag insåg väl någonstans där att jag inte hittade talang eller begåvningen för att faktiskt bli musiker. Lyckades trilla in på att börja med wrestling. Ni som underhållningsvåld helt enkelt. De flesta känner säkert till Hulk Hogan eller The Rock till exempel. Där placerar vi det fast i Sverige. Lättare än att bli rockstjärna, tänkte jag. Det gör lite ondare än vad man tänker på när man står bredvid, såklart. Höll på några år, började i Göteborg, startade Sveriges första riktiga och största och bästa klubb i Malmö. Där jag var både då producent och tränare och var ju den som stod liksom, jag var promotor och dessutom stod i huvudmatchen vid alla events. Inte bara i Malmö då, utan runt om hela Norden. Skadade mig dock till slut och jag tänkte hur skulle jag kunna, jag vill fortsätta hålla på eller göra någonting i ringen, men någonting som är mindre fysiskt kanske. Jag tänkte jag kanske kan hitta på en karaktär som är hypnotisör och som liksom kan hypnotisera sina motståndare att typ slå sig själv eller vad det nu kan vara. Någon så här fånig idé. Wrestlingen är full av fåniga idéer och det här var bara ytterligare en av dem. Men då började jag fundera på så, men hur går det till egentligen? Hur gör man och vad är det egentligen? Och började läsa och där någonstans så kom det liksom en tankesnöboll som liksom aldrig slutade rulla. Och jag började lära mig det här. Och kom ju då på att, ja men, varför ska jag syssla med wrestling för? Så att jag skiter det och gör någonting nästan lika normalt. Jag blir scenhypnotisör istället. Alltså hypnosunderhållning på scen. Jag tror att... Ja, jag var i England och lärde mig hos Jonathan Chase och började göra föreställningar egentligen utan att kunna det. Jag visste knappt hur man gjorde, men hade väl så här killsjälvförtroende, så jag tänkte att det här ska jag göra och så gjorde jag det, så blev det ganska bra. Efter ett tag så upptäckte jag då att hur snabbt det gick för mig att, eller hur enkelt det var att liksom förändra en annan människas uppfattning av verkligheten. Jag brukar ta det exemplet att jag under de här showen att jag tog bort siffran 3. Och så bad jag mig att räkna fingrarna. 1, 2, 4, 5, 6. Och så var det skojigt liksom att ja, men de har 6 fingrar. Och så det är 12 fingrar, man brukar ha 10. Men det jag märkte var ju att så här, de låtsas ju inte. Det här är på riktigt. Och att siffran 3, den har vi haft med oss. Vadå, sen vi är 1 år, 2 år, eller kunna räkna till 3. Och jag började ju fundera så här, men vad kan hända om man gör andra förändringar? Vad kan man mer förändra som har funnits med sedan barndomen? Och hur kan jag använda det här för att hjälpa folk med det? Och det var ju också så här att ja, men jag jobbar ofta på helgerna och jag vill ha någonting att göra veckorna. Därför så hittade jag en hypnoterapiutbildning hos Jack Johansen. Och började jobba i stort sett direkt. Jag hade lite samma approach som de mesta andra. Att jag börjar och lär mig under tiden. Det utvecklades till att det var ju det jag gjorde. Under största delen av tiden. Så det blev liksom ett heltidsknäck. Och sen så sitter jag plötsligt här 10 år senare. Och utan att riktigt ha planerat det. Så ja, hur blir man hypnoterapeut? Ja, men börja med att växa upp en bruksort och börja med sämre wrestling så löser det sig mesta på egen hand. Om man då skulle ta mitt exempel. Så handlar det kanske om att såklart följa passionen. Apropå det här med som bildningskomplex. Nu känner jag att jag kanske tar över helt här. Så jag får bryta emellan. Ifall det...
Ja, men nummer 1 så är intervjun handlar ju om. Alltså den är ju med dig så kör.
Ja, just fan, jag glömde det. Ja. Så är det också med om man gör misstaget om en poddare i sitt program att då slutar de aldrig prata, har jag hört. Apropå bildningskomplex, jag har länge haft just den här, speciellt då som, eftersom jag har ju ingen, vad kan man kalla, en officiellt och statligt godkänd utbildning. Utan det är liksom en privat utbildning jag tagit. Och har länge haft den här tanken att när man ska jobba med terapi, då måste man vara typ psykolog. Och får ofta den här frågan också. Men är du psykolog i grunden eller? Jag är ju själva verket brevbärare i grunden. Jag har en utbildning som kulturadministratör. Och det är liksom min bakgrund. Och att jag tror att när det handlar om terapi överhuvudtaget, att möta andra människor, så tror ju många att man behöver just den här officiella titeln eller någon slags godkännande för det. Som att det gjorde en bättre eller mer lämplig i den här kontakten. Jag hade ju mycket av mina rädslor i början. Det handlar ju om att bli konfronterad av vitrockar. Att det var som att bli ifrågasatt och liknande. Sen tror jag att det är både att nu har jag jobbat så pass mycket med det här, och jag har lite gjort med ett namn, att det visar sig nu att de här, vad jag kallar vitrockarna, psykologerna och psykiatrikerna och läkare, de är mina klienter. De kommer ju till mig istället för att få hjälp med diverse problem. Jag hade en psykiatriker som klient som sa, nej men jag är en sån psykiatriker som inte tror på medicin. Så att de får gå till en hypnotisör istället. Så det är väl något också som jag har tagit som har blivit liksom min styrka, att gått från det här bildningskomplexet att inte vara bra nog till att faktiskt känna att jag kan göra det här, inte på egen hand, men man behöver inte det här godkännandet från den myndigheten för att vara bra nog på sitt jobb.
Jag vill faktiskt bara skriva under på den. Medan du pratar här så tänker jag att det är någonting som jag själv alltid har känt. Ett bildningskomplex. Jag bara säger att jag har en kraniosakralutbildning, jag har gått en bio- och energiterapeututbildning, jag är utbildad fotograf, jag är psykosyntesterapeut. Som heller inte en statlig utbildning, men den är 4 år lång. Alltså det är check. Jag har studerat teologi i evinnerlighet. Och jag kan känna igen det där. Och jag tror inte att jag har fått med alla utbildningar ens en gång. Så.
Och jag tror att...
När blir man klar? Så, ja.
Ja, alltså färdig och klar. Nej, det blir man väl aldrig. Men eftersom jag har träffat många alternativ terapeuter eller komplementärmedicinska terapeuter, att hos många ligger ju lite den här känslan av att man är betraktad utifrån. Ungefär som att jag kommer när som helst att bli ifrågasatt. Och det händer ju en del. Jag vet att till exempel homeopater är väldigt beredda på angrepp utifrån. Och har gärna en stor rad med argument färdiga nästan innan man kommit in genom dörren. Det är min lilla erfarenhet i alla fall. Men att det är många som safear upp med, men jag ska bara ta den här lilla extra utbildningen först. Eller jag ska bara skaffa det här diplomet först och sen så kan jag göra det. Ja, för att jag kanske skulle passa på att bli socionom också, bara så här ifall någon undrar. Men jag känner att det som verkligen är det viktiga som man behöver, alltså det är ju inte det här diplomet. Jag har ett diplom här på väggen. Det är mitt enda diplom som jag har egentligen. Det är liksom en hypnoterapiutbildning. Men att det är ju inte just i diplomet som det viktiga, det är inte där som själva förändringen ligger egentligen. Vad som är min utbildning, det är nästan aldrig någon som frågar det. Men det är givetvis också att känna att våga vara, att våga vara i det här mötet och vara kvar med människan såklart. Mycket av det som är det viktiga.
Ja. Nej, men jag bara tänkte, alltså, i det, nej, men om vi nu kan använda mig, inte för att jag egentligen tänkte det, och jag bara kom på, jag är ju doula, jag är profylaxinstruktör, jag är föräldrahandledare, och ändå så har jag fortfarande ett litet påslag av stress, så att jag borde typ jag vet inte, jag har flera gånger till och med liksom sökt psykoterapeututbildningen och liksom kommit in, så för att den är ju snäppet vassare och mer, jag blir ju liksom betrodd då. Ja, min psykosyntesterapeututbildning, personligen så vet jag att det räcker.
Ja.
Ja, men det är ju en privat utbildning.
Ja, just det. Mm. Man behöver vara myndighetsgodkänd.
Mm. Det som så vad, som vi nu använder mig, så vad liksom, om vi nu skulle leta efter det här i mig, liksom, vad kan du göra?
Då kan jag gå tillbaka till mig egentligen. Vad jag tror att det kan ligga bakom. Det kanske är den här att rädslan att bli avslöjad på något sätt. Och det handlar inte bara om just i ens yrke. Utan det är just som person. Att det är så många. Och kanske speciellt människor som är i någon mån framgångsrika eller som är driftiga och som skapar saker, som gör saker. Den här känslan av att när som helst så kan jag bli avslöjad. Som att jag egentligen inte vet vad jag gör, eller att jag vet egentligen inte. Jag vet inte vad jag pratar om. Så här, men jag håller uppe skenet i hopp om att ingen kommer liksom syna mig. Men det är väl det gamla klassiska bluffsyndromet, eller imposter syndrom. Många tror ju där att det hindrar folk från att prestera eller från att bli någonting. Men där är det ju ofta tvärtom, att det är väldigt framgångsrika människor på liksom höga positioner.
Men det är ju en drivkraft. Det går ju liksom ett... ja.
Och det är ju en av de starkaste drivkrafterna vi har, är ju det godkännandet från andra människor. Och godkännandet av andra människor, om man går in ett par steg under det, så handlar det väl också om att kanske att man tvivlar på, men är jag bra som jag är? Är jag tillräcklig? Och då snackar vi inte tillräcklig som terapeut, eller som fotbollsdomare, eller som liksom serietecknare, utan är jag som person, är jag tillräcklig? Att det kanske är där som det här såret finns. Och det är lite det som är också själva kärnan i när man jobbar som hypnoterapeut, är att inte se på själva beteendet som är på ytan, utan det är ju som, vad är det som är där inne i djupet, vad är det som är roten, vad är roten och orsaken till varför jag känner så här. Om man säger så att, men många har problem som de kommer till mig med, men det är sällan själva problemet som är problemet, utan det är ju någonting annat. Ibland så kan till och med problemet vara själva lösningen. Att det kan finnas en del beteenden. Eller vi kan säga så här förresten. Om man säger att man har en rädsla. Och det kanske är en rädsla för att synas, för att ta plats. På scen, i en podcast eller under ett presentationsmöte på jobbet. Och då tänker man så här, men mitt problem är den här rädslan. Slipper jag den, ja, men då är allt okej. Men mitt jobb är att undersöka, alltså, vad är den här rädslan för någonting? Vad vill rädslor oss? De vill ju skydda oss. Eller hur? Att rädslans uppgift är att skyddas från någonting. men vi kanske inte riktigt kan se det. Så vi tror liksom att rädslan är problemet. Som att jag hade en klient som hade jätteångest för att hålla liksom presentationsmöte eller måndagsmöte. Liksom. Så jobbig ångest att redan på fredagen så blev det liksom, då började han gräma sig över det här. Och när vi liksom jobbar där och att komma tillbaka till den tidigare händelsen där han har stått inför folk, alltså som liten, och blivit men typ blivit utskrattad och känner en sån skam för det här. Och det han fattar ett beslut där. Det här ska jag aldrig utsätta mig för igen. Jag ska aldrig känna den här skammen igen. Så vad utvecklas det till? Jag menar, han glömmer den här händelsen, men rädslan finns ju kvar. Eller den här skammen finns ju kvar. Och i det undermedvetna finns det en programmering som säger jag ska skydda dig från den här skammen. Jag ska skydda dig från att någonsin känna så där igen. Vilket gör att det påverkar beteendet. Ställ dig inte framför folk och prata. För då finns det en risk att det här händer igen. Och där är ju rädslan egentligen lösningen på ett annat problem. Rädslan är skyddet från någonting annat. Men då gäller det att inte bara se, men vad är det som finns där i grunden? Utan också att hjälpa hela dig. Att känna att okej, men det här behöver inte jag vara rädd för längre. För det sker inte nu. Och det är inte den vuxna personen, utan oftast är det ju barnet som behöver förstå att okej, men det gick bra. Det är ingen fara. Du är bra som du är. Du är okej. Okay. Det är inte ditt fel. Eller vad det nu kan vara. Vilka olika slags varianter. Vad det kan vara ens inre barn behöver höra eller förstå eller se.
Ja, det är ju faktiskt jätteintressant. Men om jag kommer till, jag har flygfobi. Det är väl inte så vanligt. Ja.
Intressant, för flygfobi är typ en av de få sakerna som jag inte jobbar med. Men
flygfobi. Okej, ja. Och så kommer jag till det.
Ja.
Går vi liksom, jobbar vi med den? För som du säger, så antagligen så ligger det ju någonting bakom den fobin.
Ja. Det är inte ett logiskt problem. De flesta vet ju, kanske framförallt de som är flygrädda känner till statistiken. Att
det är större chans att dö när jag åker bil. Liksom.
Ja. Större chans? Chansen är enormt större. Alltså, ja. Det är 19 gånger större chans att dö när du är hemma än när du flyger. Det är världens säkraste färdmedel. Bla, 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 bla. Du vet, den där statistiken för rädslan, det betyder ingenting. Mm. Det är helt egalt. För som sagt, man kan ju dra den här fina statistiken, men funkar det på någon som är flygrädd? Nej. För vad är problemet? Problemet är inte själva flygplanet, utan problemet är ju din reaktion på det. Om det är då någon form av rädsla. Så det vi börjar undersöka, vad är det som händer i kroppen? Vad är det som känns? Och då kanske du säger att ja, men jag svettas, jag darrar, jag är nervös, jag har ont i magen. Och så vidare och så vidare. Alla möjliga sorters liksom, ångestsymptom. Och det är just genom de här känslorna som vi vill se, vad är det som ligger? Var kommer de ifrån? Vad är det känslan tror är som händer? Och det kan ju handla till exempel om överlevnad.
Mm.
Att det kan vara hjälp för att överleva. Det finns någon del som kanske tror att det här är så pass farligt att du skulle kunna dö av det. Och överlevnad kommer ju alltid prioriteras framför, du vet, en charterresa till Ibiza. Att det överleva kommer alltid vara viktigare.
Så när jag sitter där på planet och ska åka till Ibiza,
ja,
så tänker jag bara på att jag kommer att dö.
Alltså i någon variant. Men det är intressant att det behöver inte alls ha med flygplanet att göra. Nej. Utan ofta så, du kan ju se ett mönster när det handlar om inte bara flygplan utan också till exempel ätstörningar. Det är inte samma känsla, det fungerar inte på samma sätt. Men i grunden för båda, där ligger någon form av kontroll. Att ha kontrollbehov. när det sitter ett flygplan, du har ingen kontroll alls. Så därför blir rädslan ett sätt för dig att få kontroll över situationen. Om jag inte går in där, då förlorar jag inte kontrollen, till exempel. Och ofta i grunden till ätstörningsproblematik finns det något behov av att ha kontroll. Och vad är det man kan kontrollera? Vad är det man stoppar i sig? För att i övrigt så kanske det känns som att man inte riktigt har någon kontroll över sin tillvaro. Eller vad man känner, till exempel. Att det kan upplevas som väldigt skrämmande för många. Att inte ha någon kontroll.
Men det är så roligt. Ja, förlåt. Säger du?
Ja, då kan det vara så här. Jaha, men när man är hypnotiserad, då förlorar man kontrollen, du vet. För att det ser ut så. Och jag är en av dem som har liksom lite spridit den här mytbilden om att jag har jobbat på scen och hypnotiserat folk och gjort massa liksom fåniga saker. Ja, men det är också det är en annan sak. Det där är tramshumor. Och tramshumor säger med all kärlek för övrigt. Precis som man kan säga buskis med all kärlek. Men snarare att vad det handlar om, det är ju att hjälpa dig att ta tillbaka kontrollen över delar av dig som inte behöver vara ur din kontroll. Alltså att hjälpa dig att få mer kontroll över en situation, över en känsla eller en gammal övertygelse. Förlåt, vad tänkte du säga så här?
Jag pratade med en person häromdagen om just flygrädsla.
Ja.
Och det var väldigt intressant. För det var precis så här. Han hävdade just den här kontrollförlusten. Mm. Alltså, jag vet inte vad de gör där innanför de där låsta dörrarna. De kan sitta och supa. De kan göra vad som helst. Jag har ingen kontroll. Jag måste lämna över mitt liv i deras händer. Och jag tycker det är jättejobbigt.
Ja, men såklart. Och sen finns det vissa som säger så här, vadå, tror du att piloterna vill krascha? Återigen, det är logik. Det är rationellt tänkande. Och rädslan pratar inte det språket. Men det viktigaste tror jag också så här, att det behöver inte ha just med flygplanet att göra. Det är ofta där som jag upplever också att en mer traditionell samtalsterapi. Och det vill jag egentligen inte göra några jämförelser eller att se någonting som något negativt eller bättre eller sämre. Men att i traditionell samtalsterapi, vi säger till exempel KBT, är man mer intresserad av just den här händelsen eller symptomet. Att man ska då öva sig på till exempel att flyga eller att åka hiss eller vad det nu kan vara. För att till slut vänja kroppen vid att nej, men det är inte farligt. Att man går liksom från utsidan och in istället för att, som jag anser fungerar bättre, man går från känslan som är där inne och låter den ändras först och sen då kommer beteendet ändras också.
Alltså jag är ju psykosyntesterapeut och jag har ju själv gått en hel del i just traditionell liksom, terapi. Ja. Men för mig var det, när jag träffade på en psykosyntesterapeut så var det liksom, det var magi. Så jag vill bara, för det är en sån fin terapiform som ser liksom på människan på ett holistiskt sätt.
Just det.
Så jag vill verkligen liksom slå ett slag för det holistiska. Men det kan, alltså jag är ju inte på något sätt hypnoterapeut. Men du ser ju också på ett annorlunda sätt. Så ska jag säga. Det är inte något, vad jag nu ville säga med det. Men jag ville bara inkludera det. Liksom, så.
Ja, och sen är det överhuvudtaget någonting som jag har upptäckt. Och förstått är ju också det här att Det är inte metoden som är det allra viktigaste, utan det något av det viktigaste är ju alltså kontakten och min mellan. Om jag känner att jag litar på att den här personen kan i någon mån hjälpa mig eller vägleda mig eller som den här personen vet vad hen gör, ja, men då kan jag lite överlämna mig till det. Och det är ju ungefär som att, men som är healing, att om jag är övertygad om att den här personen kan läka mig, men då ger man också utrymme för själva läkningen att ske. Och där är man ju också inne på någonting som vi inte alltid kanske förstår just när det kommer till energi och de här inre övertygelserna, hur det påverkar energin i kroppen. Som jag har allting med läkning att göra. Det är bara att den sker på olika sätt. En läkare är ju också en läkare eller en helare i någon mån. Inte bara för att de har medicinska interventioner, utan det handlar mycket om vad får du för uppfattning av den här personen? Vad säger den? För någonting som många inte riktigt förstår. Det hör jag också från klienter, och det har jag från föräldrar till barn som till exempel är inne i BUP, som träffar kuratorer och terapeuter. Det är att jag är inte säker på att de vet att när du sätter på dig en vit rock eller när du har den här titeln, då är du hypnotisör. Och med det, vad jag menar med det är att när du har den här titeln, den här rocken, då tror människor att det du säger är sant. Och det fastnar många gånger. Och då får man ju tänka på det, vad är skillnaden där mellan det här är ingen fara, det kommer inte göra ont, och det här kan göra lite ont. Vad är skillnaden där? Det kanske är samma då ingrepp och det handlar om att sticka någon med en nål eller någonting. Men när det upplevelsen är annorlunda. Hur tror ni att man upplever ångest är kroniskt? Det kommer du få lära dig leva med hela livet. Som jag har hört från så många av mina klienter. Även fobier, om vi ser till exempel, jag jobbar jättemycket med emetofobi eller kräkfobi. Och att man där får höra, nej men det här kommer du få lära dig leva med. Och det brukar jag säga rent av, nej men det är klart att du inte behöver göra det. Det är bullshit. Bara för att man inte har ett svar, bara för att man inte vet hur man ska göra, så innebär det inte att det behöver vara den absoluta sanningen. Och det vet jag framförallt är från mina klienter som säger så här, okej, men jag har inte emetofobi längre. Fast de då har hört att det är typ obotligt. Så att om man är i den positionen där man påverkar människor genom sin roll och genom sin titel, så råder att man är väldigt noga med hur man pratar med människor. Mm. Liksom små nyanser, för att det du säger, det tar folk som sant, och det man tror är sant, det har en tendens att bli sant också. För det är inte alltid vad du tittar på som räknas, utan det är vad du ser. Jag tror det var...
Ja, får jag flika in nu? Så. Ja, men det är en massa saker. Det ena jag tänker på, om vi bara går tillbaka till hantverk. Alltså vi har helt kommit ifrån det. Mm. Alltså så här, vi fick faktiskt utbildning liksom via pappa. Alltså så här, vi lärde oss ju, det var ett hantverk mycket av det vi gjorde.
Ja.
Och varför jag säger det, för att precis det som du var inne på är att det handlar ju jättemycket om personkemi. Jag menar, ta bara jag som har träffat en liksom, hel del så här, kliniska liksom, psykoterapeuter, psykologer. Så. Och det är ju verkligen det jag har lärt mig av egen erfarenhet, är att det handlar ju bara om personkemi. Liksom. Du kan ju, den personen som kanske funkar bäst att prata med behöver inte alltid vara den som har den liksom, bästa statliga utbildningen.
Mm.
Så jag ville väva in och, den du pratar om här med läkarrockar, och det är ju en falsk trygghet och någon form av liksom en illusion.
Mm.
Men det är ju också någonting som vi alla badar och väva ihop det med det vi pratade om innan där med att ha en massa utbildningar. Det är ju en illusion även för mig. Alltså, jag måste ha allt det här liksom, för att det är det som på något sätt krävs av mig.
Just det.
Alltså det är en brist på trygghet till oss själva som de väsen vi är.
Mm.
Men också fungerar det ju tvärtom. Så förlåt, det bara myllrar i huvudet. Jag menar, om jag är läkare.
Ja.
Precis det här du säger. Det är ju en åt andra hållet. Jag blir liksom en illusionist som förtrollar dig med mina ord. Ja. Och det borde ju vara liksom, försöka hitta ett finare ord, men kriminellt är det enda ordet jag kommer på. Att säga till en person, du kommer att dö om 3 månader. Det finns ingen bot. Mm. Det borde vara kriminellt.
Mm. Ja, för det är precis, ja, det är ju lite det här att risken finns ju att man tror på det.
Mm. Och, det, och vad händer då? Vad händer då?
Så att säga, risken för mortaliteten, den ökar.
Det ökar ju. Mm.
Nej, och där finns det ju en, jag vet inte om det är just att man inte riktigt har kanske medvetenheten om det. Om hur viktigt det är. Eller om det är just att man kanske missuppfattat sin roll som att jag är min roll, jag är min utbildning. Vem jag som person är inte viktigt. För det är superviktigt.
Och vad du säger är superviktigt.
Ja. Ja.
Och har man inte fattat det så kanske man skulle hänga bort den där vita rocken. Till förmån för någon.
Eller på någon framtiden. Nej, men det blir också så givetvis som alternativterapeut så träffar jag ju de människorna som inte fått den hjälpen. Det är sällan någon kommer till mig så här, ja, men jag gick hos en psykolog i 2 år och jag fick den hjälp jag behövde. Så jag vet inte vad jag ska göra här, utan det handlar ju om att men jag har gjort det här. Och ingenting funkar. Så vad kan jag göra nu? Många beskriver lite som att man har gått till en hypnotisör. Det är lite så där sista halmstrået. Att det är så sista chansen. Men oroa dig inte. Det finns alltid en voodoo-doktor du kan gå efter en hypnotisör. Men att det blir liksom... Jag hade ju gärna sett som att... Ja, men man kanske skulle... Försöka med det lite tidigare. Visst, nu har ju alltså hypnoterapi och hypnos har ju kanske inte världens bästa rykte på grund av att det finns en mytbildning som jag har varit med och spridit. Och det finns ju en del fördomar som jag kanske har varit med och spett på. Men å andra sidan, jag var ju hypnotisör, jag var inte hypnoterapeut i den rollen. Så man får lära sig att skilja lite på vad det är man gör. Om vi ska se det så här. Jag skulle ju vilja visa på och sprida kunskap om hur jäkla enkelt det här egentligen. Många tror ju att hypnos är någonting som är svårt. Någonting som man måste klara att uppnå. Att här, undra om jag kan eller klara av att bli hypnotiserad. Som om det vore något liksom... Som att det finns några exakta steg om att det måste vara så här. Men grejen är att du har din egen upplevelse av hypnos. Och det bland det enda som kan hindra dig från att bli hypnotiserad är tanken på ifall du kan bli hypnotiserad eller ifall du är det. För att det kan ju vara så att man sitter här och väntar på typ tecknet på hur det ska vara här. Är jag där nu? Och då är man inte där, det kan jag garantera. Utan det som gör hypnos så enkelt är egentligen att så länge du bara hänger med i vad det är som sker eller vad hypnotisören gör eller hypnoterapeuten gör, ja, då brukar du hamna i ett hypnotiskt tillstånd. Och sen är det också så här att egentligen, jag är inte intresserad av att bevisa hypnos, att du var hypnotiserad till exempel, för det skulle jag behöva lite mer avancerad utrustning för att göra. Utan det viktiga är ju... Men kommer du in till den här känslan? Eller kan vi uppleva det här problemet på ett annat sätt än logiskt? Och därifrån, ja, men det är därifrån vi börjar jobba. Till exempel, jag jobbar väldigt mycket med att försöka lista ut vad har ditt undermedvetna för språk? Och det är ju normalt inte det logiska språket utan oftast bilder och känslor. För det är så som vi upplever problem till exempel. Och bilder kan vara liksom i ens eget bildspråk eller av sin egen bild av sig själv. Man kan, att jag brukar ju göra till exempel en negativ känsla, låt oss säga en ångest i bröstkorgen som många upplever, eller en oro eller ett tryck över bröstet, vad kan vara. Att kunna göra det till någonting som är mer hanterbart, för det är någonting som man upplever när man har ångest, att det är svårt att hantera, för det är bara en mullrande, kaotisk känsla. Men om vi gör det till någonting som vi kan hantera, om till exempel om vi använder fantasin allihopa, om vi föreställer att jag har ångest här inne, och så tar jag ut den och sätter den på bordet här. Och så gör jag den till någonting som jag kan se på. Vi kan säga att det blir ett svart klot istället. Och då är vi inne i ett slags hypnotiskt tillstånd, såklart, där vi använder fantasin. Och därifrån jobbar med att hur kan man omvandla det här? För att det svarta klotet, det är det undermedvetna sätt att skapa en representation eller en symbol av någonting som innehåller väldigt mycket mer information. Som vi kan sitta och prata om hur länge som helst. Men nu blir det ett svart klot istället. Och så kan man göra olika saker för att ta reda på varför är det här och vad kan vi göra för att förändra det. För att det är också så här att man behöver inte gå och bära på det. Ofta så handlar det om, som jag säger, det kan inte vara ett skydd mot en tidigare upplevelse som har varit starkt negativ. Det kan också vara ett missförstånd. Att man tror att man behöver bära en känsla eller ett beteende. Som att man trodde att det här hände och nu behöver jag skydda mig från det. Väldigt, väldigt generellt och allmänt, det hör jag. Men till exempel, när jag var liten så trodde jag att jag gjorde fel. Och att jag blev utskälld. Och därmed så skapar jag ett skydd från att sätta mig i sådana situationer som känns som en ångest om du blir ett svart klot. Återigen, hypotetiskt och generellt. Men om man kunde skapa den här förståelsen för att, aha, men jag gjorde inte fel. Det var inte mitt ansvar att den här personen blev arg eller blev ledsen eller betedde sig illa. Så därför behöver jag inte längre skydda mig från det. Så det är därigenom som man försöker jobba sig fram till just den klientens individuella lösning. Men genom att använda ett annat språk som kan vara abstrakt och som kan vara lite flummigt. Men det tycker jag är lite härligt också. Att det behöver inte vara någonting som ens jag kan förutse. Utan många gånger så handlar det om att jag är i situationer där jag behöver hantera människors känslor som jag inte är beredd på, till exempel, utan blir att agera liksom i stunden. Och där är ju närvaron väldigt viktig, och intuitionen. Intuitionen måste vara en terapeuts, alltså ett av de viktigaste verktygen. Vilket i sig inte är så mycket ett verktyg, utan mer ett tillstånd. Håller du med? Använder du intuition mycket när du träffar människor?
Det är väl mitt absolut främsta verktyg, ska jag säga. Ja.
Hur använder du det?
Så jag är ju ganska skillad i det. Jag är uppvuxen i en dysfunktionell familj. Så att jag har ju verkligen med mig det. Så jag liksom fick ju tidigt bli vuxen, så. Och lära mig att känna in och känna av och. Så att det, och det, ja, sen har jag ju ett liv också där jag har stött på saker, och så, ja, ett ganska händelserikt vuxet liv, måste jag säga, där jag har fått öva på de här skillsen och utvecklat dem. Så, och den erfarenheten nu liksom, ganska, jag menar, 48 år som jag vandrat på den här planeten, och den tryggheten och tilliten jag känner för att så ofta har fått bekräftat att det jag har känt stämmer. Så det gör att jag går nästan bara på den idag. Alltså, det är klart att jag liksom inte alltid lyckas, men min intuition är jättestark.
Men det kan ju bli det som du beskriver, just att vara liksom väldigt inkännande och känslig för andra människors signaler. Att en del kan ju se det som ett problem. Man kan bli problem att stänga av, man blir lätt överväldigad, man tar på sig andras problem. Men man kan ju tydligt också se där att det fick ju du som en slags copingmekanism för att kunna vara i din, för att kunna ha en roll, för att kunna hantera ditt liv just då.
Mm.
Men att du också då kan vända det till din fördel. Och att det blir färdigheter som du kan till exempel använda för att hjälpa andra. Det är ju intressant att se hur vi som barn anpassar oss efter omgivningen. Och våra beteenden och våra känslor. Och att det inte behöver heller det som kan tyckas vara, som sagt, negativa beteenden eller känslor.
Mm.
Ofta ett sätt att hantera sin verklighet.
Och jag är ju liksom du uppvuxen på landet. Så jag har ju aldrig gått, jag har funderat på om det, jag vet inte, men det skulle kunna. Jag har ju aldrig gått på dagis till exempel. Mm. Alltså, jag började på lekis. När man var 6 år så gick man 3 timmar om dagen. Så att jag har ju heller liksom inte, alltså jag var ju hemma. Liksom. Så även om jag fick skilla mig i den miljön så var jag ju heller inte i den andra miljön. Där jag liksom skulle anpassa mig och ställa mig på rad och göra som någon sa.
Mm.
Så det är också att fundera på om det spelar roll liksom, att bli så här, kombination med att växa upp i det dysfunktionella slash någon rebell liksom, som verkligen tänker själv.
Mm. Ja. Du, man kan ju se det att alltså oavsett om man växer upp i vad man kallar en dysfunktionell familj, för ett barn så är det ju ändå, det är det som är normen. För att man inte har någonting annat att relatera till. Man har vuxit upp med andra familjer. Så då blir det blir ju normalt på något sätt. Och att man vet att de här familjerna är ju ens trygghet. Så att jag tror att det många gånger leder till att man kan söka sig till liknande sammanhang. När man själv vill bilda familj. För att det är någon slags känsla av trygghet att man kan söka sig till det dysfunktionella för att man förstår det. För att man kan det. Och att det liksom är, men det är genom trygghet. Jag vet inte om du känner igen någonting utav det.
Ja, förlåt, jag fastnade här på en fråga här som någon skrev. Så där fastnade jag i. Så här, hypnos, det är teknik och... Vad står det? Får jag läsa den för dig? Så jag kan släppa det. Ja. Ingen chatt som känslor och psykologiskt babbel om känslor och ångest. Bra sätt att tjäna pengar, inget annat. Ja.
Att hypnos där, är det?
Ja, alltså om vi nu, så att jag bara fastnade på det. Så att, jag vet inte om jag tolkade det som något negativt. Att, ja, bra sätt att tjäna pengar, inget annat. Det lät ju inte jättepositivt.
Inget annat, ja.
Mm.
Ja, nej, det finns ju många bra sätt att tjäna pengar, visst finns det. Utan att värdera eller bedöma det.
Ja, och det, precis. Och man bara lyfter...
Jag antar att det kommer från en person som är väldigt insatt i branschen. Och förstår precis hur jag jobbar också. Så att, tack för den kommentaren. Liksom.
Nej, men jag bara tänkte, för det är ju också, om man lyfter in det. Så tänker jag så här, men det är ju som är mycket så. Att den här formen av kritik kommer ju liksom. Aha, om vi lyfter in det vi började prata om. Så du är psykolog, du är utbildad på universitetet. Okej, då har jag tillit till dig. Aha, du har en utbildning som är liksom inte på universitetet. För det är ju inte det också ganska mycket i Sverige liksom. Att de statliga myndigheterna, alltså vi har den här enorma tilliten till, medan utomlands så finns ju, alltså samma utbildning som jag har gått i Sverige till liksom terapeut, samma utbildning i England, den är verkligen, där får du ditt liksom certifikat.
Ja, alltså, och när vi ändå är inne på ämnet, det tyder väl lite på någon form av, hur kan man säga, men det är ju en viss form av, jag vill inte säga att det är en problem, men det är nog någon form av masshypnos, att det är att vi får lära oss, men vad är det som är godkänt och inte? Vad är det sanna och vad är det rätta? Vad är fakta och vad är inte fakta? Och att det många gånger är så att det är det evidensbaserat, då är det bra. Är det inte evidensbaserat så är det dåligt. Och då vill jag inte på något sätt påpeka att hypnos eller hypnoterapi inte skulle vara evidensbaserat. Det finns tonvis med evidens att det fungerar. Vi kan se på till exempel det som är det väl det kändaste eller mest omtalade vetenskapliga studien har väl gjort mig på Sahlgrenska när det kommer till IBS, där hypnos visade sig att det som är mest effektivt mot IBS till exempel. Man gör mycket forskning när det kommer till smärta till exempel. Så att men det vi var inne på var ju just att vi har så lätt, eller många människor har så lätt att tänka att men om någon har godkänt det här, om någon har sagt att det här är rätt, så är det det. Så att det finns liksom inget intresse av att undersöka ifall det faktiskt finns en, ligger någonting i det. Och det som man ofta stöter på är ju alltså fördomar. Och man, det är intressant att veta, för att jag hade gärna gått in i en diskussion med någon som visste vad hypnoterapi är, vad hypnos är. Om det finns en som, om det finns någon, alltså jag, det är klart, jag hamnar ju sällan i liksom konflikt med människor när det handlar om det här. Men att om det skulle vara så till exempel att någon, ja men jag tycker inte alls om det och jag är väldigt påläst. Det hade varit väldigt intressant. Men ofta så handlar ju åsikter, just det, åsikter om vad man har lärt någonstans. Eller man kanske har sett en scenhypnotisör och tänker att ja, men det där är all hypnos. Istället för att se att ja, men det är en hypnotisör. Lika lite som att man skulle kunna säga att ja, men en läkare betedde sig dåligt. Därför är läkarvetenskapen, alltså den gäller inte längre. Men ofta så handlar det om att man har just en förutfattad bild av vad det är och vad det inte är. Men man är inte heller säkert intresserad av att ta reda på det. Eller att gå djupare in och faktiskt själv ta reda på det. Man lånar hela tiden, man lånar då någon annans tankar av det. Men till exempel
copy-paste. Ja, men, för jag tänker bara så här, jag får bara en bild av liksom, att jag zoomar ut och sen så tittar jag. Och här inne, så här, känns det bra i mig? Alltså det är väl egentligen det är bland de första sakerna vi borde få lära oss. Så här, hur känns det för mig? Mm. Och anledningen till att du och jag gör den här intervjun är ju för att jag har prövat på att göra hypnos hos dig. Och det kändes väldigt behagligt. Alltså det var en liten stund där jag liksom prövade liksom ögonlockarna. De var ju verkligen, det var ju en känsla för en liten sekund av en kontrollförlust.
Ja.
Så, men jag var också, jag kände också tillit.
Ja.
Och det var en, för mig i alla fall, även om det var en massa saker som hände, så var liksom summa summarum en väldigt bra och positiv upplevelse.
Fint. Men det du beskriver till exempel med ögonlocken, bara för att sätta det i en kontext. Jag sa att du skulle sluta ögonen och så att du inte kunde öppna dem igen. Och då kunde jag så uppleva att du kunde inte öppna dina ögon. Men vi satt ju så här. Jag var inte där och föll ner dina ögonlock så att du inte kunde öppna dem. Utan grejerna sa att det var du som gjorde det där.
Jag vet. Men det var ju bara, jag säger det, för en stund så var det liksom.
Jo, men exakt. Och det, jag tror det är det som också behöver, att många behöver förstå att till exempel, om jag låser mina ögon, jag hypnotiserar mig själv då. Man brukar säga att ja, men all hypnos är självhypnos, jag kan inte göra det här åt dig. Men vi kan också säga att okej, men den här rädslan jag har, den kommer inte från det som är där ute. Om jag till exempel, min rädsla för vad andra ska tycka om mig. Det är lätt att säga att det är deras fel. Det är de som tycker någonting om mig. Det är de som angriper mig nästan. Men jag ställer mig själv frågan, men vem är de? Är det någon jag känner? Hur ser de ut? Är de många? Och till slut den viktigaste frågan, finns de? Nej, de finns inte. Allting skapades inom mig. Alltså jag hypnotiserade mig själv att tro att andra typ inte tyckte om mig. Att allt det, att det jag gjorde var dåligt egentligen. Och jag trodde på det. Tills jag såg igenom den illusionen. Och jag förstod, okej, men de finns ju inte. Och på samma sätt är det också att ja, men jag tror att jag inte kan öppna mina ögon. Och så vips så är det som att man fastlimmar det. Jag tror att jag att mellan 2 och 4 finns ingenting. Så därför 1, 2, 4, 5, 6. Eller som att vad blir det? För 4 år sedan så var jag med i Talang. Alla som har barn kanske minns det. Eller alla som är barn kanske minns det. När jag hypnotiserade Per Lernström. Som har fågelfobi. Och jag sa att om en stund. Så kommer det komma in en hund här på scenen. Jag visste att han tyckte om hundar. Och du kommer tycka om mig jättemycket. Och du vill gulla och kela med den. Och han öppnar ögonen. Och så kommer in en man. Som har en papegoja med sig. Och Per som har fågelfobi. Han tar den här fågeln. På sitt finger och klappar och kelar. Och sen så går liksom papegojan iväg. För han trodde att det var en hund. Han övertygade sig själv att det där var en hund. Och det är ju, alltså det är lite komiskt och roligt sådär. Men framförallt är det exempel på, men vad händer när man går förbi det här? De här gamla förutfattade meningarna om vad tycker jag? Eller vad är det som är sant egentligen? För att vid den stunden så trodde han att det här var en hund. Och han har en annan tolkning och en relation. Han har ett förprogrammerat beteende som handlar om hundar. Att han tycker om dem. Jo, det vill komma till att vi hypnotiserar oss själva. Vi är våra egna allra bästa hypnotisörer. Mitt jobb kanske är att visa hur du inte bara hypnotiserar dig själv. Utan hur du kan använda din egen hypnos för att komma förbi rädslor eller blockeringar eller hinder eller vem du tror att du är eller behöver vara.
Men, och det var det som dök upp när du pratade, så tänkte jag, men gud, vi är ju massor med människor här som tror en massa saker om oss själva. Men, och jag hör ju det ständigt. Ja, men jag är sån här för att jag är... Ja. Och jag har alltid varit så här, eller jag kan inte göra det för att och det är ju, jag menar, det är ju som en programmering, men det blir ju som en slags hypnos.
Ja, visst är det så. Varför man använder hypnos, det är för att lära in eller programmera saker i det undermedvetna, för att göra det till en automatiskt inlett beteende eller en automatisk övertygelse. Och två citat dök upp just när du sa det här. Att dels, vad du än tror på så har du rätt. Om du tror att det går, då har du rätt. Om du tror att det inte går, då har du också rätt. Men också vad jag tänkte på var... jag undrar vart det är citatet tog vägen. Det flög iväg någonstans. Det kommer säkert tillbaka. Vi fortsätter prata.
Vad skönt, för jag ville be om ursäkt för att jag fladdrade iväg för en stund sedan.
Får jag ta tillbaka det?
Yes.
Om du tror på dina begränsningar, då är det okej, då får du behålla dem. Jag vet inte vem som är upphovsperson till något av de citaten. Men jag tycker om dem i alla fall. Så här, om du verkligen tror på dina begränsningar och försvarar dem, då är det okej, då kan du få behålla dem. Jag tänker inte ta dem ifrån dig. Utan det måste man själv såklart vilja eller tro på att man kan.
Och det här är ju så intressant. För att det säger ju någonting om egentligen oss människor och den kapaciteten vi har. Liksom.
Ja.
Gud. För att jag menar, precis som du säger, så om jag tror på någonting så är det så det blir.
Mm. Om det inte är så att det finns en annan övertygelse som gör motstånd mot det. Till exempel, om jag tror på att jag kan leva lycklig hädanefter. Då kan man bli det. Om det inte finns så att det man har lärt sig att nej, men du är inte värd att vara lycklig. Eller nej, men du måste finnas till för andra och lyssna på andra och hjälpa andra för att vara värd att vara lycklig. Du måste uppfylla vissa villkor. Just angående att vara det var vad jag har hört många upplever som uppväxta i dysfunktionella familjer. Att om jag lyssnar på andras behov och jag ser att de blir uppfyllda, men då är jag bra. Men om jag inte gör det, vad betyder det? Ja, men då är jag ju dålig. Ungefär så.
Ja.
Så. Vi har en jävla massa. Vi har väldigt mycket makt själva att påverka oss själva. Och vad vi känner och vad vi tror och vad vi tycker. Vår identitet. Och det är, jag tror det är viktigt att man kan förstå det. Att jag kan göra det här. Och att det liksom finns också. Det liksom finns ju hjälp att få att visa hur du själv kan.
Men är inte det en del av den enorma illusionen? Liksom? Att vi har en liksom, något som har lagts på oss. Liksom, och som vi tror på. Liksom. Vi tror ju på det här.
Ja, det är en stor orsak till människors olycka. Det är att man tror att någon annan ska lösa problemen åt en. Att man tror att någon annan är ansvarig för min lycka. Att ja, men det var den här personen som gjorde det här mot mig. Därför måste den, du vet, be om förlåtelse eller vad det nu kan vara. Och då kan jag vara lycklig. Du sätter dig i en ganska dålig sits då.
För att, bara jag tjänar så här mycket pengar. Liksom.
Ja, då lämnar man ansvaret till omvärlden för en säker lycka. Och det är ett riskabelt spel. Det är det verkligen. Och många tror ju också liksom att, eller många människor är i någon form av stress, ångest eller olycka. För att man tänker att jag vill inte att det som händer då ska ha hänt. Jag vill att nuet ska se annorlunda ut. Och jag tror att lösningen finns där framme någonstans i framtiden. Och det är illusioner som vi klänger fast vid. För att det som har hänt, det går liksom inte att... Det går inte att ändra det. Du kan ändra ditt perspektiv till det. Du kan ändra din inställning till det. Det som är nu, ja. Men att då, om man vill känna, om man vill hålla fast vid det. Att jag vill att det ska vara annorlunda. Ja. Vad ska man göra åt det då? Då hamnar vi bara just i den här. Man bekräftar. Jag tycker inte om det som det är just nu. Och just tron att men det kommer lösa sig där framme. För det gör det inte. Utan det löser sig nu. Det innebär inte att det är puff så löser det sig. Men man måste sätta liksom hjulen i rörelse. Och det börjar med dig själv.
Och jag tror att vara medskapare liksom, ja, i sitt eget liv.
Och någon slags känsla av att jag är värd att må bättre än så här. Jag är värd att kunna få ha det som jag vill ha. Jag är värd att kunna ha en kärleksfull relation till mig själv och till exempel en partner. Jag är värd att få göra någonting som jag känner mig tillfredsställd av. Och överhuvudtaget, jag är värd att ha energi. Det är så mycket som ligger i den här egna upplevelsen av ens värde. Och att det inte bara heller är en logisk och rationell tanke. För kom ihåg vad känslorna säger om det logiska tänkandet och argumenten. Det är små muskler mot stora tyngder. Det sägs ju att Ungefär 90-95% av vår dagliga mentala aktivitet är undermedveten, det är på autopilot. Och att vi kan hantera ungefär medvetet ungefär 200 intryck per dag, medan vi undermedvetet kan hantera ungefär 200 miljoner intryck per dag, i stort sett allting. Och det sker ju utan att vi tänker på det. Och det är ju som allt vi gör, allt vi relaterar till, nästan allt vi tänker. Så vi är ju liksom på ett slags autopilot. Att vi gör i stort sett samma sak varje dag. Att vi tänker i stort sett samma tankar varje dag, om vi inte ser till att det blir någon form av förändring. Så att om det är så att man har en övertygelse om att jag är den här personen och det är här som mitt liv ser ut, så här är mitt värde. Och då kommer också liksom, den tankar, den här handlingar att följa det. Och det kanske är just det att man tror att man behöver hypnotisera sig själv för att det ska bli annorlunda. Men det kanske är så att du behöver avhypnotisera dig från de gamla programmen och de gamla övertygelserna om vem du tror att du är eller får vara.
Du satte ord på mina tankar. Mm. Ja, men det var det jag tänkte, avhypnotisera. Ja.
Ja, att kanske inte följa de här gamla programmen som vi har lärt in från föräldrar, från skolan, från samhället, från kulturen, från media. Utan kan se, men vem är jag egentligen? Men vad tycker jag egentligen? Vad känner jag egentligen? När jag inte påverkas av, du vet, vad andra ska tycka om mig. Eller vad som borde vara rätt. Eller vad som har liksom dunkats in i huvudet på mig. Att jag ska tycka eller vara. Men som barn så är vi så oerhört mottagliga för information. De första, vi kan säga första 7-10 år någonstans där. Och det behöver ju vara för att vi liksom ska lära oss hur det är att vara människa. Vi kommer ifrån, inte ett helt blankt papper, men i stort sett. Vi behöver lära oss allting och anpassa oss till den här omgivningen. Och då lär vi in det som vi ser. Vi upprepar det vi ser. Och i mångt och mycket att vi blir de personerna som andra berättar för oss att vi är. Som samhället berättar för oss att vi är. Att vi har de drömmarna och ambitionerna som man ska ha och så vidare. Medan när man, alltså mycket av olyckan kanske, människors olycka är typ att, men det här, jag vill ju inte att det ska vara så här. Eller det här är inte jag. Jag följer någon annans dröm till exempel. Eller jag följer någon annans norm. Och det känner jag inte, det är inte riktigt okej. För att jag tror inte man blir lycklig genom att uppleva eller uppfylla någon annans drömmar eller något.
Ja, det är ju skava ganska mycket på insidan.
Ja. Mm. Har du några sådana här grejer som du känner att alltså inte. Som känns som dina egna drömmar eller tankar om vad du skulle kunna vara eller bli. Som är just dina egna, som inte är...
som inte är någon annans.
Ja, precis.
Mm. Ja, nej, men nu får du hjälpa mig här. För jag bara, nu...
Ja, det kanske är alldeles för... och generell fråga egentligen.
Mm.
Jag tänker just om man ser lite närmare på och börjar liksom just känna efter, men vad är det jag vill eller vad har jag för kanske ambitioner i livet eller vem man vill vara bara för sin egen skull.
Ja, nej, men då kan jag utveckla. Ja. Och alltså det som dyker upp, det är att jag har, för det känns ju inte, det känns verkligen som mitt eget, och det är någon så här extremt starkt rättspatos liksom. Och det fanns med redan från liten. Och det var jättestarkt liksom, redan som pytte liksom. Och det positionerade liksom även mig hemma i familjen. Så att det gjorde saker och ting ibland ganska obekvämt. Men Alltså jag hade, det var som att jag hade liksom inget inre skydd. Det var som en vulkan. Jag kunde inte, så det kom liksom någonstans ifrån.
Ja. Blir du svarta fåret då?
Vad sa du?
Blir du svarta fåret då? Eller?
Ja, såklart.
Det brukar gärna vara så. Man är den som säger vad man ser. Eller vad som borde vara rätt egentligen.
Ja, och det gick inte att stoppa. Och det har kostat mig i mina liksom familjerelationer, såklart. Mm. Men det har känts som att jag har varit så stark. Liksom.
Mm.
Och satt mig i situationer ibland som kanske... Om någonting händer, jag kom på det, det var en kille som slog en tjej. Alltså jag, i sådana ögonblick så stänger jag liksom bara av. Alltså jag bara kliver in.
Ja.
Så.
Men
efteråt först. Nej, men alltså, och jag kan inte låta bli att gå emellan.
Ja.
Jag vet inte om det egentligen var svar på din fråga. Men det var det som dök upp när du frågade.
Det låter ju också som ett så här program. Att så här, tänkandet och liksom din identifikation med dig själv i situationen. Att det liksom bryts på något sätt. Att du bara gör. Att fokus är på vad du gör. Inte vem du är som gör det.
Mm.
För att det är ju där i så här, vem är jag i den här situationen? Som till exempel rädslor eller tvivel.
Ja, de finns inte där då. Ja, de kom ju efteråt. Vad var det där?
Ja. Borde bara tänka. Men alltså, men det är ju roligt just det här med svarta fåret. Att det är klart att det ställer till i relation. Eller svarta fåret. Det jag menar förstås är just någon med väldigt starkt rättspatos. Och som säger vad man ser och säger vad som eller uttrycker vad man känner är rätt, även om det kan bli obekvämt. För att rent socialt så är det så att, men då följer man inte reglerna. Vi har vissa regler som vi har gått med på och som vi har lärt oss från vadå? Var kommer det ifrån? Vem är det som är ansvarig? Var är de nedskrivna? De bara finns ju. Och att det är liksom för att det ska bli så bekvämt som möjligt för alla. Men jag vet inte liksom att tysta ner saker om det är särskilt bekvämt egentligen.
Nej, men, och då kommer vi in på någonting annat. Ja. För då blir det ju energimässigt inte alltid så behagligt, eller hur? Det är som att då lägger vi locket på en massa saker som vi borde prata om, men vi pratar inte om dem.
Mm.
För det går inte att komma undan.
Nej, visst. Man kanske lägger locket på det som är en själv. Och man kan nog uppleva som jaget. Men så här, alla har väl varit med om det här. Typ. Eller alla kanske inte alls har varit med om det.
Jag har varit med.
De flesta har känner vi det här med ett par middagsgrejen. Med artighet och korrektheten. Jag är inte så duktig på det. Jag är inte uppvuxen i en borgerlig miljö. Så att jag förstår inte riktigt reglerna där heller. Till exempel att jag är lite ofin. Att jag kan toppa mig av vin till exempel. Jag vet inte, det ska man inte göra. Man ska bli bjuden på vin. Skitsamma. Min fru tycker det är väldigt pinsamt i alla fall. Inte för att hon är borgerlig. Men hon känner till reglerna bättre än jag. Nej, men alla har ju kanske upplevt det där. Just under parmiddagar. När allting är så där korrekt och tillrättalagt. När det enda som kommer fram är det här, det är liksom det ytliga. Man pratar om sina jobb och man pratar om sin bostadskarriär. Och visste du att vi ska bygga ett nytt trädäck, ett nytt altandäck här? Det tredje på det här huset nu. Och att man, just att den här rädslan från att faktiskt säga vad man egentligen tycker. Eller vad man egentligen känner, vad som faktiskt intresserar en. Och det är ju liksom den överdrivna anpassningen till tänk om det blir fel. Eller tänk om någon tycker att jag är fel till exempel. Och att inte, ja, men att inte passa in. Men samtidigt vet man ju också att alla tänker, det här är inte roligt. Det är ingen som tycker det här samtalet är intressant. Om du vet, bolåneräntor och vad det nu kan vara.
Men varför håller vi på? Alltså jag ler ju för att jag... Alltså jag är ju den som fixar inte att sitta på den här middagen. Alltså jag kan. Jag har en kameleont. Så att jag kan sitta på den här middagen.
Ja.
Men nu har jag också uppnått någon så här aktningsvärd ålder. Att jag har inte så stort behov av... alltså det, jag får ju lite Tourettes i sådana här situationer. Jag kan inte låta bli.
Inte behov av
att säga någonting typ helt opassande. Alltså jag vet inte. Och jag bjuder på det. Alltså ibland kan ni ju... Ja. Alltså, jo, man men behöver ju en isbrytare ibland, eller hur?
Men sen är det väl så också så att med din positionering och med ditt varumärke med den här podden att det kan väl nästan bli tvärtom att folk räknar med att du ska vara den som kanske ställer de här obekväma frågorna och säger det som säger det som inte ska sägas just eller sätter ord på det som ingen annan pratar om. Jag tror du är inne på är väl just att vi vill passa in. Att vi är rädda för att inte bli accepterade.
Men det är
den här breda vägen.
Ja. Men det är alltså jag fattar ju. Och på ett plan så är ju det är en av våra starkaste drifter att faktiskt passa in i flocken. Så är det. Mm. Och det går faktiskt ihop med här. Malin här skriver en fråga. Hon säger att det vore lite intressant att höra lite mer om masshypnos. Och det är ju, ingår ju i det här att vilja liksom tillhöra en flock och hur viktigt det är.
Ja, eller hur?
Mm. Ja, samtidigt alltså, som vi alla har en längtan. Ja, men shoot, jag ska vara tyst. Ja.
Vi behöver ju inte söka oss väldigt långt tillbaka i tiden för att prata om masshypnos och att vilja vara del av någonting. Att vilja ha rätt, att tillhöra rätt typ av människor. Och att det spelar egentligen inte så stor roll vad som sägs eller vad man tror på så länge man har just rätt och de andra har fel. Framförallt så där är det ju att som att bli då som många har blivit liksom hånade och liksom utfrysta till och med liksom fått sparken från sina jobb och så vidare för att man då inte gjorde rätt. Att det handlar så mycket om att om du inte tillhör mitt lag, då är du inte värd någonting. Och att man är så rädd för att man inte ska överleva annars, tror jag. Att får inte jag vara med här så då blir det jättefarligt. Om dessutom skulle någon annan ha rätt eller skulle det vara så här till exempel. Det finns flera olika förklaringar. Det finns flera olika saker som kan vara rätt. Det blir ju helt kaotiskt och väldigt skrämmande i en period där vi redan är rädda. För vad är liksom vad är det enklaste sättet att om vi säger så här, vad är det enklaste sättet att få folk att lyssna och att ta in ett budskap? Jo, det är att skapa en känsla. Är man en föreläsare så kan man till exempel säga så här, men vi lär oss bättre när vi skrattar tillsammans. Man kan också säga så här, vi följer lättare en ledare när vi är rädda tillsammans. Och då gärna rädda för en osynlig fiende eller en synlig fiende. Att det är väldigt lätt för då hamnar vi i ett känslomässigt tillstånd. När vi är i ett känslomässigt tillstånd där vi är oerhört mottagliga för information, speciellt för lösningar. När jag jobbar med klienter så vill jag att de ska vara i ett känslomässigt tillstånd. Det tillstånd som kallas hypnos. För då är man mer mottaglig för information. Och då är det lättare att förändra tankar, övertygelser. Att liksom, placera sanningar där. Och om dessutom då är sanningen tillhör en person som man tror på. Vi skulle kunna säga att det är en hypnotisör. Vi skulle också kunna säga att det är någon med en väldigt hög titel eller en mediekanal. Ja, men då blir det ännu mer sant. Det är som att jag vill inte att det ska vara annorlunda. För att nu har jag ju liksom köpt det här. Nu har jag ju investerat i den här sanningen. Och det är också det här. En del av det tror jag. Att vad händer om jag skulle byta sida nu? Då blir jag ju straffad. Då blir jag utkastad från den här flocken. Och då blir ju min, liksom, då blir det ovisst vad jag hör hemma egentligen. Jag kanske inte får vara med i det andra gänget heller. Som jag varit deras fiende. Som att. Ja, men så, alla som då var så väldigt fientliga, till exempel att man mot människor som inte vaccinerade sig, för att man liksom då, men i stort sett tanken var att du vill ju liksom gå ut på gatan och liksom slå ihjäl de här gulliga små tanterna som går där. Det var liksom den retoriken. Du vill döda dem. Det är det du menar där. Trots att man då nu ser då att ja, men alltså, vaccinet gjorde ingenting för. Alltså du var lika duktig på att sprida virus även om du var vaccinerad. Nu är det ingen som höjer sin röst och säger typ att hej, jag hade fel. När man då kommer fram till att man visste hela tiden. Man visste hela tiden att vaccinet spred virus. Att det stoppade virusspridningen. Trots att det liksom är... Det är offentligt där ute, så det är ingen som vill ta i det längre. Och mycket handlar om att man är så investerad i sin sanning, i sin rätta sida, att det liksom blir för smärtsamt att byta. Så man vill inte se på det. Så då kollar man på elpriser istället, eller så är det, så det krig i Ukraina. Eller ja, nu har vi en bankkrasch som vi borde bry oss om ännu mer istället. Titta inte dit för fan, titta inte dit. Eller don't look up.
Ja, så vad är värde? Jag fick bara en bild av hur du 1, 2, 3 öppna ögonen så här, ur illusionen. Det var fantastiskt om det var möjligt. Tänk om vi hade kunnat göra det här.
Den här podden jag har, som då som gjorde ett besök på första platsen på självhjälpskategorin på iTunes. Inte i världen utan i Sverige. Ja, men den handlar ju om, det handlar om terapi, om personlig utveckling. Det handlar om magiska transformationer, om beteenden, om känslor, om den mänskliga och andliga upplevelsen helt enkelt. Anledningen till att jag valde namnet, det var det först och främst är det ju. Det är ju väldigt hypnotiskt det här i 1, 2, 3, öppna ögonen. För det är vad jag säger också till exempel när jag hypnotiserar på scen. Då kan jag säga så här, när du öppnar ögonen nästa gång kommer du se att publiken är naken. 1, 2, 3, öppna ögonen. Och så öppnar man ögonen och så blir det jätteroligt. Så det är liksom hypnotiskt i sin natur. Men det är också det här, öppna ögonen, se klart, se vad som är. Öppna ögonen, var inte illusionen. Kom tillbaka till verkligheten. Vilket var min första titel på podcasten egentligen. Jag var sekunder från att publicera min podcast Tillbaka till verkligheten. Men jag skulle bara hitta länken på Spotify. Och då hittade jag podcasten Tillbaka till verkligheten. Ja, den andra podcasten som heter Tillbaka till verkligheten. Som är väldigt bra för övrigt. Jag vill rekommendera dem som gillar Tillbaka till verkligheten. Lyssna på den. Så därför fick jag snabbt byta namn till 1, 2, 3 öppna ögonen. Förlåt, 1, 2, 3, öppna ögonen som den heter. Och det är just det att vi lever mycket, vi lever i illusionen. Illusionen som vi har lärt oss. Och att just verkligheten, det är ju, vad är det som är just nu? Vad är det vi kan se just nu? Och att försöka se på det liksom utan förutfattade eller inlärda programmerade känslor eller tolkningar. Utan vad är det som är just nu? Och kanske framförallt, vem är jag? Vem är jag utan att då bedöma mig själv utifrån det som har varit? Och det tror jag kan vara ett helt annat svar än just vad man har lärt sig. Vad man har lärt sig eller vad man har berättat för sig själv.
Det handlar ju mycket om. Alltså det är ju som en programmering. Om jag upprepar en sak. Mm. För mig själv. Eller för någon annan. För mitt barn. Mm. Eller tillräckligt många gånger så blir det ju en sanning. Det är precis det du pratar om, och liksom, om vi bara zoomar ut i det stora, att när vi dag efter dag efter dag efter dag efter dag liksom, på nyheter, i liksom, tidningar, löpsedlar, så står det samma sak. Gång på gång på gång på gång.
Ja. Hur lär vi oss saker? Men vi upprepar det. Hur lär vi oss också saker? Men att vi känner saker. Som vi upprepar liksom ett skrämselbudskap. Men till slut går det in, då blir det en sanning.
Mm.
Och det är svårt också att därför tycker jag det är intressant med och lite skrattretan ibland när folk debatterar, att man tror att man ska kunna ändra en övertygelse med logiska argument, som i politiska debatter. Så det är bara fånigt när de sitter och kastar siffror på varandra. Men många gånger har de en ideologi som är känslomässigt baserad. Man kan ju se det till exempel som att överhuvudtaget tror att människor som är liksom, främlingsfientliga, om man liksom lägger argument på för att ändra deras världsåskådning, jag tror inte riktigt det funkar, eftersom det oftast baseras i någon slags rädsla för det främmande, och så finns det en person som lägger fram en lösning, och en lösning som skulle vara lite mer livsrum eller någonting liknande. Och då är det svårt att komma med siffror och berätta varför man ska ändra sin syn på eller sin rädsla för människor som har annorlunda hudfärg eller vad det nu kan vara, eller annorlunda ursprung.
Mm.
Så att vi just för att skapa förändring överhuvudtaget, för att gå tillbaka till det, att skapa förändring inom oss själva, då måste vi lära oss att prata rätt språk. Och det är inte logik. Det är inte liksom rationella argument. Utan oftast så handlar det om att gå in i den själva känslan. Eller vad som egentligen är problemet. Eller gå till roten av vad som är där.
Mm. Så vad... Precis, vi kommer att börja tänka på det här... flygplanet igen, så här, det är inte logiskt. Ja, så man sitter där. Men hur, vad tänker du? Ur masshypnos, in, hur blir vi fria? Hur blir vi liksom, hur kommer vi i kontakt med det innersta insta, liksom, det som alla längtar efter?
Vi kan ju se det som att jag tror... Den första instinkten är kanske att då ifrågasätta omvärlden.
Mm.
Men jag tror ju att egentligen vi behöver ifrågasätta oss själva. Vad tror jag på? Varför tror jag det? Vad känner jag? Varför känner jag så? Var kommer det ifrån? Är det jag som tycker det? Eller kommer det någon annan som har jag lärt mig det här? Att ifrågasätta och skåda inåt. Egentligen, vi har ju... Vi lever ju i en helt fantastisk tid just nu. Dels, så det är ju, vi har aldrig egentligen varit så trygga som vi är just nu. Det har aldrig varit så fredligt som det är just nu. Även om andra kanske vill påstå att det ser annorlunda ut. Men så är det inte. Vi har aldrig haft det så bekvämt som vi har just nu. Vi behöver inte... lära sig någonting utan till. När jag var 18 så kunde jag alla mina kompisars telefonnummer utan till. Det här är ett fånigt exempel, jag vet. Till och med när jag skaffade mobiltelefon så lade jag inte in den, för jag behövde dem inte, jag bara slog telefonnummer. Men jag programmerade in dem i telefonlista. Nu kan jag två telefonnummer. Jag minns inga telefonnummer, för jag behöver inte göra det. Vilket innebär, jag behöver inte... en massa utan till kunskap. Så vad gör vi med allt det här utrymmet som vi skapar när vi har liksom, som världens all kunskap i fickan? Den är så snabbt tillgänglig. Så vad gör vi istället med vår kapacitet? Och jag tänker att det är där vi faktiskt har tillfälle. Vi har tryggheten. Och vi har faktiskt kunnat skapa oss tiden att kunna se inåt. Att se inåt i oss själva. Och lära oss mer om så här, hur fungerar jag och varför gör det? Vad vill jag? Vem är jag? Och vad är det som är möjligt? Och jag tror att det allra viktigaste vi kan göra, om det är så att vi vill förändra världen, det är att vi börjar med oss själva. Det är inget nytt. Men att vill vi se en bättre värld, då behöver vi jobba med att höja vår energi. Och inte hålla oss liksom nere i drama, i rädslor, i depression, i ångest för saker och ting. Utan det vi behöver jobba med, det är att höja vår energi. Om man talar det språket, vi behöver höja vår frekvens. Och det vi har världens jävla tillfälle, världens jävla timing att göra det just nu.
Ja, här, alltså en och en halv timme dagen.
Whoops.
Ja. Nej, jag fattar inte. Jag bara sov för en stund sedan. Att så här 1.07 till så här, wow. Vad tog tiden vägen?
Så jag vet, man brukar säga så här att det finns ju vissa tecken eller tendens. Eller man kan se typ, men hur vet man att man varit hypnotiserad? Det kan ju vara till exempel att uppfattning av tid och rum, den förvanskas lite, så det kan kännas som att det bara har gått en kvart. Och
jag också ibland har hypnotiserat mig.
Ibland så frågar den här klienten, men hur snabbt gick det här? Eller så här, hur lång tid tog det från att du slöt ögonen tills du öppnade dem igen? Och det säger så här, 10 minuter, en kvart, man har suttit en timme och blundat här. Just för att man har så mycket koll på tiden, för den är ju också någonting som är, alltså det är ingenting som, det är också påhittat med tiden. Att vi har hittat på att 1,5 timme är så pass lång av någon anledning, som en smartare människa säkert kan svara på varför det är så. Men just att rent när vi är just nuvarande, när vi är i ett flow till exempel, när vi är i ett samtal så här, när vi ägnar oss åt att prata med varandra, men då är inte tiden lika viktig. Och då är det lätt att den liksom flyger iväg. Kort sagt som man säger, tiden går fort när man då.
Tack så jättemycket.
Ja.
Så, men och för er som vill kontakta Dan, så det ligger en länk i texten.
Googla mig, för jag tror att jag är ensam i hela världen med att heta Dan Attola. I alla fall, jag är den enda Dan Attola som är hypnotisör i alla fall. Så att, det är ganska häftigt om man använder Google. Och kolla gärna på klippet med Per Lernström, det är roligt.
Ja, precis, jag tänkte att henne hade skrivit där att hon har kollat på klippet många gånger, skrev hon.
Ja, nu är det ändå talangtid, så kan vi passa på att fräscha upp minnet. Det är roligt, det är inte så en hypnotsession går till, men det är kul ändå.
Mm. Ja, men vad bra. Tack så jättemycket. Och tack alla er som har tittat. Så då avslutar vi här.
Tack så mycket. Och tack. Ha en väldigt bra dag.
Detsamma.